Okej, en gång kan jag hälsa er välkomna till Hockeypuls Extra. Det är tisdag 19 mars när det här avsnittet spelas in. Egentligen skulle vi redan igår under den sena måndagskvällen ha tryckt på räckknappen med Harald Lykter. Men vi hade dessvärre enorma tekniska bekymmer, vilket gör att vi spelar in idag istället. Igår fick vi i alla fall se Djurgården knocka Björklöven. Karlskoga skrällde mot Södertälje. Östersund kvitterade ångestkvalet mot Västervik. Och sent på måndagskvällen så fick vi se Luleå flyga in i kvartsfinalspelet efter en sudden vinst mot Örebro. Och vi kommer att rikta blickarna främst mot den där SM-8-delen, för vi har en ny gäst den här extra säsongen, nämligen en av sportens David Helsing som följer Örebro till vardags och som tack vare det teknikstrulet igår får surfa in här i podden på Haralds bekostnad.
Ja, det är stora skor att fylla här då, men ja, det får jag mitt bästa. Mer kan jag inte göra.
Ja, och du flög med ner till Örebro, så du landade sent i natt också. Har du fått några timmar i kroppen, eller?
Ja, det blev väl knappt fem, men ändå starka timmar i sängen. Vi landade väl vid två snåret här, och sen så en liten bilresa in till stan i Örebro, det här borda. Och sen några timmar sen, men man är väl någonstans i en slags bubbla och rus fortfarande, adrenalin i slutspel. Även om det tog slut för Örebro och för en annan igår. Då. Men man har fortfarande lite kraft kvar att ge, helt klart.
Mm, mycket bra. Du ska kasta ut all den här kraften också i dagens avsnitt, hoppas jag. Men du var ju, som alla förstår, i Coop Norrbotten Arena igår. Och du kände och klämde på det där Örebro-gänget efter uttåget igår. Hur var vibbarna runt omklädningsrummet, skulle du säga, Helsing?
Ja, men det var väldigt nedstämt såklart, som sig bör. Men just med att de gjorde ändå en klart bättre insats den här matchen än den förra i lördags uppe i Luleå. Då var man totalt chanslös. Nu tar man ändå till förlängning. Visserligen i Luleå är ju bättre laget genomgående även här matchen. Men skillnaden var att nu bjöd i alla fall Örebro upp och man tar ändå till en förlängning och skapar ändå några chanser och kan ju lika gärna vinna den här matchen och därifrån då få en kvartsfinalserie mot Färjestad, som ju faktiskt hade varit något ändå som, ja, en fin avslutning oavsett hur det gått i den, att få de matcherna mot det som har blivit lite av en rival och lite halvderbyn sådär. Så att ja, det var besviket såklart.
Ja, det kan ju man förstå. Och om vi ska prata den här åttondelen i stort över tre matcher. Det har ju inte varit en matchserie för dem som vill se mål och sprutande offensiv ishockey. Utan det här har ju varit två defensivt skickliga lag som gått head-to-head i, vad blev det, 194 minuter eller något sånt där. Och till slut är det ju Luleå som nyper kvartsfinalbiljetten. Det är ju, vi skulle säga det, det är fullt rättvist också. För jag menar, bara i den här sista matchen, du ser att Örebro gör en bättre insats, men på 60 minuter, alltså ordinarie matchtid, så har Luleå 41-13 i målchanser. Och Örebro mäktar endast med två skott från skottsektorn efter tre perioder. Och i mångt och mycket har det ju sett ut på det här sättet när Luleå och Örebro mött varandra under den senaste veckan. Så att jag är inte förvånad över att det är Luleå som tar sig vidare. Örebro hade väl, vad var det, 47 skott på drygt tre matcher, och Luleå, vad var det, 43 på den sista matchen. Det säger ganska mycket.
Mm. Ja, men precis så som du säger, att det skulle bli så här målsnålt och tajt, det var ju ganska väntat. Det är så det har sett ut egentligen inte bara i år med de här lagen, utan det känns väldigt vanligt förekommande om man även backar bandet till föregående säsonger. Och tidigare har ju dock Örebro någonstans hittat en väg till att vinna. Man hade ju innan, det var väl när man vann i torsdags där, så var väl den sjunde raka segern mot Luleå allt som allt. Och då kändes det någonstans att, men då var ju Luleå, alltså det var väl lite jämnare då överlag i spelet, men Luleå kändes lite halvförordnade även då. Det har ju varit lite så att Örebro har hittat vägar att vinna. Man har varit spelmässigt sämre, men tajta tillbakåt och friserat ut Luleå lite grann. Lite Luleå-medicin, klassisk Luleå-medicin kan man väl säga. Att de får smaka på den egna medicinen på det sättet. Men nu var det som att, jag ska säga, alltså Örebro hittade ju någonstans en tillväg även i den här tredje matchen som sagt. Men jag tror nästan att den största besvikelsen tror jag den kanske landade i att man var så väldigt tama och dåliga i lördag, så att man inte gav en bättre chans där att stänga det redan då någonstans. Även om man klart visste om att man hade en chans till med sig in i måndagsmatch. Men just att man var så otroligt dåliga då. Otroligt dåliga då. Kanske hårt, men ändå att man inte var nära överhuvudtaget till lördags. Det kanske så här, när man kommer med lite zooma ut lite, känna att ännu mer att det svider ännu mer på så vis. För igår gör man ändå ett försök och man gav verkligen allt. Sen räckte det inte hela vägen.
Det är ju två lag som är väldigt starka framför egen kassa, duktiga på att boxa ut och skära av passningscirklar in till slottet och så. Och pratar man målvaktsmatchen där, jag tycker Arnsson är ju hur lugn och trygg som helst. Örebro gjorde ju rätt i att fortsätta med Norrbaggen, och i Luleås kassa gör ju Lassinantti också en stabil match. Men PP-spelet, hur mycket snackades det om det uppe på pressläktaren? Jag tror att Luleå behövde vara 16-17 minuter inom rärt överläge för att spräcka den där nollan när Johan Tyrväinen turligt får in det där skitmålet efter att Omar skjutit på honom.
Det var via byxan, va? Eller var det något sånt där?
Ja, jag tror ju det. Och så kanske den till och med styrs på en Örebro-klubba innan den träffar Tyrväinen. Men Örebro gör det ju väldigt bra i att spela liksom kompakt i den där boxen. Och det är ganska få farliga avslut från Luleå. Jag tycker att de är statiska och passningstempot är ganska lågt stundtals i numerärt överläge också i den här matchen.
Ja, men det är två dåliga powerplay-lag. Örebros powerplay har ju varit, ja, den skulle man kunna, ja, jag vet inte vad jag kan säga längre om deras spel i numerärt överläge. Men boxplay har ju däremot Örebro under senare delen, alltså Niklas Eriksson kom in kan man väl säga, hittat någonting, och jag tror att man har varit näst bäst eller trea bakom Skellefteå, nu har jag inte riktigt, men något sånt där i alla fall har man i siffermässigt då, och det är ju för att man hittat det, just det du säger, att man är starka framför eget mål och man är i skottlinjen och de där bitarna som är vitala i boxplay, och Örebro gjorde det svårt, och vi snackar om att det var ett turligt mål som man avgjorde, men å andra sidan så det är ju sådana mål som ofta avgör. När vi säger det 0-0 och liksom så här, de har ändå haft lägen, och till slut så måste det ju, för att det ska bli alltså, en mål.
Helsing, tänk om Eklinds skott där i fjärde perioden inte träffar Allards klubba som han skickar fram, utan att den går i men stolpe in eller något liknande. Alltså Örebro hade ju en del chanser i sadden också. Och det sa ju Linus Omark efteråt också, att ja, men det är en läskig match att spela, för man vet att ett skott, ett slumpmål, så är säsongen över. Och jag tyckte Niklas Eriksson spelade på det ganska mycket medialt i alla fall utåt, att ja, men Luleå är skakiga. Vi märker det så fort vi är i offensiv zon. Då går ett sus här i arenan. Det måste han ju ha pratat med sina spelare, inte bara i den här matchen utan även i lördagsmatchen, att okej, den här nervositeten som publiken sitter på och även favoritskapet som Luleå som lag har, det är ju någonting som vi måste använda till vår fördel.
Ja, man pratade med om det lite indirekt kan man säga, även efter den första matchen i Värn Arena så där, så pratade han i termer om att det är Luleå som är frustrerade, det är Luleå som gnäller på domarna, vi har fokus på vår prestation och de här bitarna. Och nu är inte Niklas Eriksson egentligen den där som brukar använda media till att ja, skapa saker, men här var kanske ett undantag på det sättet att han ville skicka ett budskap att ja, men, på det sättet.
Vi kan väl göra som så att vi lyssnar till vad Niklas Eriksson, Örebros huvudtränare, hade att säga efter uttåget mot Luleå. Vår reporter Jennifer Engström träffar dem direkt efter matchen i Coop Norrbotten Arena.
Ja, men du, hur känns det med ett sånt här lite snöpligt slut för er?
Ja, men det är alltid lika tomt och besvikelsen är ju stor givetvis när man förlorar på det sättet som vi gör, och det är tufft. Jag tycker killarna har gjort några heroiska veckor här på slutet och verkligen kommit samman som grupp, och tycker att vi på något sätt har ett mentalt övertag när vi går in i sadden här och vi har några bra chanser, så att jag har en jättebra känsla tills den där utvisningen kommer, och på något sätt så har vi varit jättebra i penalty killing, men det är också svårt över för många minuter i boxen och liksom kunna greja det. Så att det klarar vi inte riktigt av. Tyvärr.
Vad säger du om den utvisningen i sig då? Är det någonting?
Nej, det är en hög klubba. Det är oturligt. Det är ju ingenting som är med någon form av vilje då. Men ja, nej, men det är ingenting att säga om. Det är en utvisning och klubban ska vara på isen.
Ni åker på ett matchstraff idag också. Vad säger du om den situationen?
Jag tycker att det är mer ett kampmoment och det är en väldigt konstig bedömning, men domarna har ju en förklaring som man får acceptera dem. Så funkar det ju. Jag tycker att det är mer ett kampmoment att deras spelare håller fast våran spelare och våran spelare välter tillbaka, vilket jag tror alla spelare hade gjort i den situationen, är ett kampmoment, och så råkar han slå huvudet i dem, så att hade han inte slagit sig, så då hade förmodligen inte blivit någonting då. Men så att det är om man ska bedöma uppsåt eller vad utfallet blir. Ja. Så att, ja, jag vet inte, det är jättemärklig bedömning.
Hur ser du annars på domarinsatsen idag? Ni åker på många utvisningar.
Ja, nej, jag vill inte kommentera domarinsatsen, utan det är den situationen som jag tycker är konstig.
Mm.
Den spelaren kunde ju spela sen, så det var ju inga... Utan det har ju varit många sådana situationer där de har legat kvar på isen, så det har ju varit... Men så är det just möta Luleå, det vet ju alla lag om.
Mm. Fernström, vad har du sagt till honom efter den där situationen?
Nej, men jag sa bara det att vi stöttar dig. Liksom, du kommer in och gör kanonmatcher här för oss som junior och försöker liksom tävla i en situation på isen, vilket är helt naturligt att man gör. Så att, jag tyckte att det var en icke-situation, men det... Och ingen skugga ska falla över honom, absolut inte.
Nej, jag fick nej nu när jag bad om att få prata med honom.
Ja, men vi vill inte skicka fram någon att en 17-åring ska här och stå och försvaras, utan då är det bättre jag tar det.
Mm. De spelare du har satt åt sidan, vad kan du säga om det nu, så här efterhand, nu när den har åkt ur?
Nej, men det kommer jag inte kommentera, utan det har vi liksom pratat om för flera veckor sedan.
Mm. Fanns de med här idag?
Nej.
Nej, de har stannat hemma i Örebro.
Ja.
Mm. Vad kommer du säga till gruppen där inne nu när ni avslutar det här?
Nej, men jag pratar lite snabbt bara. Vi kommer ju få möjlighet här i veckan och samla ihop och prata med er så här med killarna och göra lite individuella avslut som vi alltid gör. Men det jag sa, att jag var jättestolt över gruppen, det de har gjort här under de sista veckorna. Och ska man förlora, ska man göra det på det sättet vi gjorde idag, med flaggan i topp. Alla var med och bidrog, alla kämpade, alla krigare. Och jag tycker, som jag sa, att vi hade en bra känsla i sadden.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Där hörde ni honom, Niklas Eriksson, som nu får fokusera på silly season, barmarksträning och allt vad det är nu för att ladda inför 24-25 säsongen. Men han säger det till Jennifer där, att han tycker att det är ett märkligt matchstraff som domarna tar på Fernström. Och det är ju en, jag håller med Niklas, det är en kampsituation. Det börjar ju med att Sälgren håller fast Fernström mot sargen. Och sen så ramlar Fernström till isen och tappar balansen över Sälgrens vänstra ben. Så det blir någon typ av katapulteffekt och Sälgren hamnar i balans och håller i Fernström som försöker ställa sig upp. Så jag trodde inte ens att det skulle bli en utvisning. I så fall på Sälgren för holding, eftersom att det är han som hakar upp Örebro forwarden.
Ja, men jag vet inte vad mer jag kan säga, för jag tycker du sammanfattar bra, men det var liksom även det var faktiskt, alltså på pressläktaren, det var ju väldigt mycket folk på pressläktaren. Jag har sen varit med om så mycket folk, för att folk aldrig åker till Örebro kanske, som jag är ovan med att folk men
du är alltid ensam där uppe.
Ja, lite så, det är jag, och så har jag motståndarlaget Småla Sänare till vänster om mig. Det är ungefär så det brukar vara i Örebro.
Mycket målvaktsurror där uppe.
Ja, gud.
SMS-positioner, du kan allt det där nu.
Absolut, ställ mig i mål bara så ska jag visa vad jag går för. Nej men det gick lite som ett, alltså det var som att alla vart nästan en, ja, nu överdriver jag lite, men en kollektiv chock, eller vad säger jag. Alltså det var ju liksom så här, det kändes som att det inte var någon som trodde att det skulle bli matcha. Men just med tanke på att det var en så konstig situation, man ser ju inte så ofta, och den är ju mer bara, det är som Niklas säger, att det är ju en duell, och så jag vet inte, de hakar i varandra på något vis, och Melvin Fernström liksom, som går, han går ju på ett rus där, vill ju bara ta sig därifrån.
Och det finns så... inget ont uppsåt överhuvudtaget där, som jag ser det.
Nej, exakt. Så att jag led med honom. Det får man ändå säga. Han har ju kommit in och varit, jag ska inte säga en sensation, men han har ändå kommit in och tagit för sig och liksom har något att spela till sig den här platsen. Och sen så ja, så blir det så där. Jag tycker någonstans att Micke Nord som är, alltså, borde inte han som är så rutinerad, borde han kunna läsa den situationen bättre. Men de får ju titta på den hur många gånger som helst. Och någonstans, jag brukar säga att man får lita på att de tar ett beslut, speciellt när de får titta så där. Men man blir ju, alltså, jag blir tveksam alltså, och, när man ser det.
Ja, man blir ju det. Sen ska jag säga det, Jesper Sälgen, det var ju tur att allting gick bra. Det var faktiskt otäckt att se när hans huvud slog i isen på det där sättet. Men jag kan ju tycka att det finns en sjuka i det där i svensk ishockey när vi dömer utefter utfallet, konsekvensen och inte intention, uppsåt. Det där är inte första gången den här säsongen som vi har sett det. Sen var ju Sälgen, jag tycker det är planens gigant av utespelarna, i alla fall i hemmalaget. Sen blir det mycket av en målvaktsmatch eftersom att det är så få mål som görs. Men jag tycker Sälgen, han har gått från klarhet till klarhet och studsat tillbaka efter en tuff jordårssäsong.
Jag tycker ju han var ju direkt, ja precis som du säger, tuff jordår. Jag tycker han var direkt svag nästan skulle jag säga förra året. Precis som i ett ganska dysfunktionellt Luleå ska jag väl säga då. Så att säga, det kanske spelade in en del. Men han är ju helt klart, man ser ju varför han har varit kontinuerlig till Kronor tidigare år. Och så där. Den kapaciteten visar han ju verkligen nu tycker jag.
Ja. Men du, Helsing, eftersom att du har sån koll på Örebro Hockey så kommer vi att ha silly season-fokus här också, 24-25. Vad händer egentligen? Och jag skulle säga att det är kanske det SHL-lag som jag är allra mest spänd på inför våren och sommaren. För det finns stora, stora frågor att ta i. Jag tänker dels på GM och sportchefsposten. Stefan Bengtsén blir kvar eller inte? Kommer han att ersättas? Vem kliver då in i GM-rollen? Och vem får sportchefspositionen? Och dessutom på spelarsidan då, det som har hängt över det här laget under de senaste veckorna. Jag tror att de är ganska trött på dina frågor just nu. Vad händer? Mattias Brobé, Filip Holm utanför laget. Gå omgång efter omgång. Och nu är den stora frågan jag har till dig. Blir de kvar ens i Örebro? Så, vad tror du?
Jag har väldigt svårt att se att det ska bli som... Det känns... Det här agerandet har ju liksom varit någon slags signal till dem att vi vill inte ha er här. Ser dem efter annat. Det är liksom... Alltså, det är bara kolla. Alltså, Mattias Bromé, man kan säga mycket. Och absolut, han har inte levererat så som man kan begära av en spelare som tjänar de pengarna som han gör. Speciellt andra delen av säsongen. Men det är inte... Du formulerade det bra där i någon tidigare podd att det är inte 13 forwards som är bättre än honom. Och ska man se till de här två matcherna nu liksom så här, Örebro saknar ju verkligen X-faktor, så på så vis borde han ju ha spelat. Men det här känns ju som liksom en aktion att, som mer har varit liksom framåtblickande, att nej, vi ser inte Mattias Bromé i Örebro Hockey i framtiden. Så att sen är det ju en svår nöt att knäcka. Han har ju liksom, det är 4 år kvar på det här kontraktet. Det är inte bara någonting man bara river på det sättet, utan det kommer ju vara en process. Och Filip Holm,
ja, alltså, ja. Ska de göra sig av med honom på det här 4-kontraktet då, till en annan SHL-klubb exempelvis, och tror att de behöver behålla en del av lönen? För ja, det är det. Inget annat SHL-lag som kliver in och säger att ja, men vi kan ta Mattias Bromés lön på var den ligger. Det rapporteras som 300 000 per månad exempelvis. Och jag tror inte att det är någon NL-klubb, Davos eller någon annan, som säger ja, men kom ner hit till oss och spela efter vad de har sett de senaste 2 säsongerna från Mattias Bromés sida. Men så här, det går ju väldigt mycket rykte nu just kring de här 2 spelarna. Om det ska ha att göra med pensionspengarna, de uteblivna premierna som de bråkade om tidigare under säsongen. Men Sanni sa ju det ganska bra här, det är ju mellan spelarfacket och Örebro. Det är ju inte spelarna i sin tur som driver den här debatten. Utan vad handlar det om? Är det att det har skurit sig med ledningen? Är det bara en sportslig markering, så tycker jag att det är... ett märkligt beslut från Niklas Eriksson och de andra i staben.
Ja, jag tycker också det är märkligt. Om det nu bara är sportsbeslut, så är det märkligt. Däremot inte första gången vi ser det. Det finns ju liksom en historia för 2 år sedan. Också i en slutspelsserie mot Luleå när Robin Kovacs och Daniel Odette blev petade i slutet. Men ja, så, alltså... Oavsett hur de har underpresterat, så alltså, de har ju ändå den kalibern att de ska ju spela, så att det måste ju, alltså jag vet inte om det var någon incident. Vi har ju kollat runt såklart. Vi har inte fått låtsas att det skulle vara något som har hänt på det sättet, att han ryckt ihop eller något sånt där, men utan det ska vara någon slags markering mot att de inte är nöjda. Det är där det grundar sig. Det är det vi har hört. Sen om det finns mer det känns som att det borde finnas mer där, något som har hänt som inte vi har fått loss i det här läget. För att jag är helt klart på din sida här, att det är ett konstigt beslut på det sättet. Även om man nu fick bra, ganska bra utveckling på det lag man hade då, så att säga.
De, ja, men alltså, så här, var det inte ett gyllene läge att testa dem i den tredje matchen? Efter att de hade förlorat mot Luleå i lördags?
Ja, det var det jag kände någonstans. För det så svaga som de var i lördags, så man kände verkligen att men nu saknas det ju något här. Nu är det väl ändå läge att slänga in.
Du, så här, Helsing, du kan ju alltid skydda dig med att vi ändrar inte ett vinnande lag.
Mm.
För det kommer supportrarna på något sätt köpa, att de vann ju senast utan Bromé och Holm. Men efter den där klappkassa insatsen, om vi ska säga det, i Coop Norrbotten Arena i lördags, så fanns det ändå en rimlighet i alla fall att ge Bromé chansen. För jag menar, all respekt till Svante Sjödin och Melvin Fernström och så vidare, 05 och 06, men Mattias Bromé är ju idag 2024 mars månad, vi sitter och spelar in där, en bättre hockeyspelare. Sen kommer Fernström säkert på sikt såklart att bli bättre, med en större potential. Vi får se var Svante Sjödins karriär tar vägen, men jag förstår inte hur man inte kan ge chansen Bromé, som måste vara extremt revanschugen också efter de här veckorna.
Jag brukar säga att en skitarg Mattias Bromé är en skitbra Mattias med, och jag tror inte han har gått runt och varit klar här sista veckan här, så att nu, som du säger, det fanns ett läge och det fanns tid att ta upp honom till Luleå. Det var liksom 2 dagar mellan matcherna, så att han hade till och med kunnat vara kvar i Kumla / Hallsberg. Det där bråkar väl du och Svensson om, var han bor någonstans.
Det är Kumla.
Ja, det är Kumla, precis. Och ta sig upp till Luleå under måndagen hade han ju alla möjligheter. Men Niklas Eriksson hade tydligen bestämt sig, och han spelade heller med de här juniorerna, och en sliter William Wikman och även Glenn Gustafsson, som ju åkte på en smäll i lördag, så säkerligen inte var, kändes långt ifrån 100 i den här matchen. Så att ja, det spelar liksom ingen roll.
Du, slänger vi in Jonas Enroth här också, som har varit båsöppnare under åttondelsmatcherna, så det är ju de dyraste petingarna i SHLs historia. Det måste ju vara, det är närmare 1 miljon i månadslön som Örebro håller utanför laguppställningen.
Det är faktiskt helt sjukt när du säger det på det sättet, och det får man göra, även om Enrotsfallet är ju snarare en effekt av att man av Jonas Anderssons framfart, skulle
absolut,
jag säga.
Men, absolut, han har varit jättebra, men jag menar Enroth, när säsongen startade så såg ju alla honom som första keeper, så någon typ av petning är ju ändå.
Julia, och alla trodde väl att när Rogan går in i ett slutspel den här säsongen, så är det Jonas Enroth man går med. Det hade ju alla trott, så, men Enroth har ju inte varit så bra som han har varit tidigare. Han är ju liksom, ja, hade de haft en Jonas Enroth i 21-22 års form, då hade de ju tagit en, då hade de kanske, då hade de ju kunnat liksom komma högre upp i tabellen till och med, och kanske, jag ska inte säga knipa en direktplats, men det har ju varit en faktor att också allt det här, att de har inte haft målvaktsspelet över hela säsongen, de har haft ett stundtal, så framförallt på slutet har ju Anchen växlat upp, och verkligen, vi ser ju kanske tronskiftet här nu då, inför kommande säsong. Så att,
det var det jag tänkte komma till här, för under den här säsongen så har Arnsen stått 23 matcher i grundserien, han fick alla i slutspelet, Enroth loggade 33 totalt sett. Jag kan tänka mig att det är omvända siffror där nästa år, att Jonas Arnsen är 1A-lösningen och Enroth, när han är 36 nu till sommaren tror jag, han får helt enkelt nöja sig med att vara backup-lösningen och kanske stå runt 20 drygt matcher under grundserien, kan jag tänka mig.
Ja, och löser man det på så vis att man håller även Enroth nöjd och glad trots det, så då är det väl en jättebra lösning. Jag vet inte, det är mycket pengar som är på bänken fortfarande, men det är ju, man får se det som så att det är ju ganska häftigt på det sättet att det blir femte året, om inget oförutsett sker med Enroth. Man vet ju inte om det kan bli så att jag har inte hört någonting.
Han är kontrakt till 2026, ska vi säga.
Ja, exakt, men det är ju väl, de är ju väldigt väloljade och de drivs ihop, och det blir alltså femte året tror jag de kommer köra. Det är ju smått unikt. Det händer ju inte egentligen.
Nej, det är ingen SHL-klubb som är i närheten av det. Att ha haft samma gjutna målvaktspar så pass många år i rad.
Mm. Så det är ju någonstans en styrka och någon slags ändå en fjärde hatten för målstränare Kristoffer Hesten Eriksson, som ju redan innan säsongen jag pratade med honom, jag frågade liksom då, jag satt ju ner med alla tre inför säsongen för en längre intervju och frågade lite om Arntzens kapacitet så här, och ställde frågan så här, har han potential att bli en SHL-målvakt, frågade jag Hesten då, och då svarade han kommer bli en SHL-målvakt, punkt, sa han. Och vi ser ju, ja, det är fortfarande tidigt, men som det ser ut nu så ser han väl ut att få rätt där.
Alltså, det är ju ett klass-smeknamn.
Ja, Hesten.
Ja,
vet du varför?
Jag kan ju spekulera, men jag kanske ska bjuda på de snuska
tankarna. Nej, vi kan säga att han är stark som näst. Ser vi bara.
Ja, okay.
Det är så enkelt. Det är nog SHLs bitigaste mål senare, skulle jag tro.
Mm-hmm.
Ja. Så är det. Ja, så att passa dig.
Ja, det ska jag göra när jag befinner mig i Närke nästa gång. Du, Helsing, det är ju inte allt för många spelare på utgående kontrakt, och vi vet ju faktiskt vad som händer med samtliga. Rasmus Rissanen bekräftade för dig igår att han inte kommer att spela kvar i Örebro. Det är ju en stor förlust för dem med tanke på hur bra Rissanen har varit under de senaste säsongerna. Han har ju bara blivit bättre och bättre och bättre. 32 år gammal just nu. Derek Martell kan ju inte finnas... en anledning i världen till att behålla honom nästa säsong. Oliver Eklind ska till Rögle, och Linus Arnesson, jag har för mig att du har avslöjat att de fortsätter med honom nästa år också.
Jag tror att var er kära konkurrenter kanske som släppte den i någon sammanhang. Får man säga det i den här podden?
Nej, jag hoppas ju att det är NA-sporten som har avslöjat Arnesson.
Jag har ju inte avslöjat den grejen, men tyvärr, jag hade önskat, men...
Du avslöjar att Noah Sten kommer in från Mora, va?
Det har vi uppgifter på, och det är väl lite både och med det där, kan jag känna. Det är jättespännande spelare, absolut. Å andra sidan så, man har ju en erkänt bra juniorverksamhet, så det känns, finns det inte likvärdiga namn åtminstone där. Men å andra sidan, Noah Sten har ju gjort det jättebra i Mora, så att på en hög nivå många av juniorerna som mest har spelat juniorhockey, så att kan nog
alltså
bra.
Jag gillar Noah Sten, men jag är lite rädd för att han kan vara en produkt av Petter Westerheim och Mikael Brandsteg Nygård, som är de bättre och större talangerna av de där
norrmännen. Ja, lite så kan det mycket väl vara. Så att, men vi får se. Vi har uppgifter på att han är klar i alla fall, eller att det finns någon slags överenskommelse. Han har varit här nere i alla fall på besök. Så att, vi har, men som du säger, det är Martell, jag kan inte se det. Alltså, det är inget fel på grabbens självförtroende. Han kör ju. Det är ju både liksom intervjuer och så. Alltså, han körde en skärmoffensiv igår liksom, efter matchen när jag pratade med honom. Det var liksom ett tema att jag älskar Örebro, jag vill vara här i flera år. Och
så säger alla nordamerikaner.
Jag vet. Men ändå. Men som du säger, han kan inte bli kvar. Det man får ge honom är att han har ändå spelat med energi. Jag förstår ju att folk när de säger att det här var ju inget bra alls, och tanke på vad han kostade. Nej, jag håller med. Men samtidigt, man ser till vad som hände då. Axel Sundberg, som inte gjorde någon glad i Örebro. Det hände ingenting med honom. Och Martell kom in istället. Sen var Wilhelm Martell, men jäklar mig, energi så det räcker att bli över. Alltså han körde, någonting hände tyckte jag med laget just där. Det var där någonstans man hittade lite mer stabilitet i allting, och man grisade till sig lite segrar. Sen säger inte jag att det är en Danik Martell-effekt, men lite har han ändå gjort. Men energi ska inte kosta 2 miljoner kronor eller vad
det pratar om. Nej, och jag tycker också att det är onödigt spenderade pengar med tanke på att man visste att slutstationen för Örebro den här säsongen, det kan maximalt bli en kvartsfinal. Exakt. Det kommer mest troligt bli ingenmansland eller en åttondel som det nu blev för Örebro. Då förstår jag varför inte, jag förstår inte varför man valde det i vägvalet att okej, vi plockar in Martell här för den summan.
Jag tror helt enkelt att det var att man ville visa utåt att kolla, vi är ju svist, för folk skriker då att vi vill ha, ja, även vi då, så att de måste hitta någonting, någon injektion till det här laget. Och jag tror det var lite så kanske från här Stefan Bessén att men kolla här, nu har vi i alla fall agerat. Nu har jag gjort mitt.
Det. Men inte för de pengarna.
Alltså, nej, men...
Jag begriper inte det.
Nej, jag...
Alltså en chansvärdning från Finland och kan sluta på 1 mål och 2 assist över 15 matcher. Sen kan jag hålla med dig också om att jag tycker att han var en positiv injektion i den kedjan han tillhörde här på slutet, och rev och slet och så. Ganska yvig också och svår. När han väl har pucken då, han är ganska duktig på riktningsförändra då.
Ja, men han riktningsförändrade, ja, riktningsförändrade även sig själv i de här riktningsförändrade. Det kändes ibland som att man inte riktigt hade koll på vad han skulle göra.
Så att, ja. Nej, men det är inte toppklass i SHL direkt, och nej, det måste man få när man betalar de pengarna i slutet av säsongen, tycker jag.
Ja, men det säger väl någonting om hur marknaden var också, att det är de pengarna, och ja, så att säga. Ja.
Så,
att, ja.
Så är det.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men du, på nyförvärvssidan då, vi nämnde Noah Sten, Patrik Karlqvist kommer ju också att ansluta om Oskarshamn åker ut. Och då har ju ett fint komplement till en första kedja. Men med tanke på centerhaveriet den här säsongen, Helsing, så måste ju prio 1, 2 och 3 vara att stärka upp den lagdelen. För de tappade Leo Karlsson sent, Rodrigo Abels ersatte de aldrig, och det fick de lida enormt mycket för under den här 23-24 säsongen.
Jag skulle säga att det är nästan den största grejen i det här, att man gick in med väldigt svag centersida. Det är helt klart att Hannes Björninen är ju en jätteduktig spelare och enormt nyttig och bra på alla sätt, men det är ju en tredje, fjärde center som visserligen i den rollen är nästan toppklass i Europa på det sättet, och inte har ju vunnit VM-guld och OS-guld, men nu har han fått spela första center.
Ja, det där, förlåt att jag bryter in, men det kan jag störa mig lite på, att ja, men han värvade sig Brynäs, då sa de, ja men titta vad han har vunnit med finska landslaget. Ja, men hur många tittade på Finlands matcher då? Alla som följde finska Lejonen under de mästerskapen såg att Hannes Björnen, han var tydlig fjärde center. Han klev in när det var viktiga tecknen att vinna, han hade några defensiva zonstarter, spelade boxplay, men det var ju inte en avgörande spelare på det sättet, utan det var en balanskille egentligen, kan man säga.
Ja. Ja, och här ska han ju plötsligt vara liksom i Örebro, så ska han tydligen styra stället, plötsligt spela alla spelformer, powerplay och sådana där saker, och leda laget som första center. Det är liksom, bara det säger väl någonting om hur snett Örebro var på saker och ting i det här lagbygget, tycker jag.
Avslutningsvis här, Helsing, innan jag släpper dig. Stefan Bengtzéns framtid, Sanne sa det i Hockey på Extra för några dagar sedan, att där kommer de att göra en förändring. Är du lika övertygad som Sanne?
Ja, alltså, jag kan inte se någonting annat, tanke på hur det har varit och hur tongångarna är, alltså, så här, och hur känner jag själv liksom, så här, det måste man ju fundera kring också, med tanke på vad han får utstå och höra. Så att, nej, men uppgifterna finns, pekar ju på att det kommer ske förändringar där, och det är ju ett jobb för tillförordnade, men vdn här, Magnus Dövdal, inte ensam dock, men de ska ju sätta sig ner, och de har en sportchef att tillsätta. Sen är det ju också så här, ska man ens ha en GM? Hur ska de liksom organisera sig? Eller ska det vara en assisterande sportchef istället, som många andra klubbar jobbar? Så det är sådana där frågor de ska lösa också. Så att det kanske inte bara, det kanske blir en tjänst som de helt enkelt skrotar i slutändan, eller organiserar om på något sätt. Det är ju det som blir väldigt spännande att följa. Men för att svara på din fråga, är jag väldigt svårt att se att Stefan Bengtzén blir kvar.
Summa summarum, det kommer nog ske större förändringar på ledarsidan än i truppen. Alltså, om det blir en ny sportchef, en assisterande eller vad det är, och en ny GM. För det är ju 2-3 spelare som kanske kommer att komma in på en ny försida. Något ytterligare namn eventuellt då. Men de har hela backsidan säkrad. Målvaktsparet har vi redan pratat om. Och framåt så är det ju, ja, ett par pusselbitar som saknas då.
Ja, det som du säger, det är på kontoret som de största frågorna ska lösas. Sen är det ju intressant med lagbygget. Man vill ju, på ett sätt skulle man vilja se en renovering där då. Men som du säger, manöverutrymmet är inte så stort där, så att säga. Så att det blir väldigt intressant att se vad det här tar vägen. Och man kanske kan hoppas på att spelare kommer att kunna ta kliv då. Att det är det man får, att man kanske gör en liten Linköping här då till nästa säsong. För det händer väl kanske inte så himla mycket egentligen på spelarfronten, men man fick rejäl utveckling på stormen.
Du, jag har en lösning på Örebros problem.
Berätta.
Slå två flugor i en smäll här. Mattias Bromé har ju pratat om att han vill fortsätta inom ishockeyn efter sin spelarkarriär. Ska man inte göra om honom till spelande sportchef redan nu? Då sparar man lite pengar också.
Ja, absolut. Han löser biffen där. Det blir perfekt. Ja.
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 Ja, när han är petad så kan han scouta, tänker jag.
Och ja, exakt.
Då spelar han.
Exakt. Ja, det är ju något på spåren här. Så är det. Spelar sportchef. Har det funnits någon sån på elitnivå någon gång, tror du?
Oj, nu sätter man på podcasten här. Jag tror det spelande tränare har man ju hört talas om
många
gånger. Och det finns ju längre ner i seriesystemet också, men på SHL-nivå så är det nog... Ja, det måste vara 20 år sedan senast.
Var inte Masken Karlsson det, när han hade lagt av men gjorde lite comeback på isen för Leksand? Gjorde inte han det? Ja, för mig gjorde han så. Ja, då hade han
då
en
snackar vi ju tidigt 00-tal.
Ja, exakt. Men det sa 20 år sedan. Så att, ja, 25. Ja.
Du, Helsing, alltid gött att surra med dig. Vad händer för dig nu? Det blir fokus i season Örebro helt och hållet då.
Ja, absolut. Vi har ju nämnt några herrar som vi ska försöka få lite grepp om. Det är det som är intressant också. Ingen har att tala här nu då. Varken Filip Holm, Mattias Bromé, om situationen. Kommer de öppna upp nu? Det är väl det som vi får försöka hugga tag i lite här. Och sen såklart prata med både GM och sportchef, som ju fortfarande också är Niklas Eriksson. Så att ja, det är mycket frågor som ska ställas. Och så att jag kommer ha att göra även nu efter att säsongen tagit slut.
Snyggt. Och vi ska säga det att vi tipsar om Nedsläpp Örebro. Du är med och driver den podden där det är 100% fokus på Örebro Hockey. Och så säger vi tack till alla lyssnare som hängt med i det här avsnittet. Ni vet att ni kan kontakta oss på adam.johansson@expressen.se och DM oss på vårt Hockeypuls Instagram-konto. Och så får ni gärna prenumerera på podden också i er poddspelare. Så säger vi tack och adjö för den här gången. Vi är tillbaka imorgon igen. Då blir det NHL-puls. Ett litet uppehåll här med Hockeypuls Extra. Men vi är tillbaka igen på torsdag. Då ska vi sammanfatta ångestkvalet, match 3, HV71, Oskarshamn. Hej hej!
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.